Tack så mycket för välkomnandet och inbjudan hit. Man känner sig ju ringrostig som predikant. Jag menar, det är ju ett och ett halvt år sedan nästan som man stod på en talarstol. Jag var sista halvåret innan coronan kom så arbetade jag tillsammans med min fru Maria nere i Spanien på Skandinaviska turistkyrkan. Jag fick en förfrågan om att vara teamledare där och arbeta tillsammans med Carl-Olof Hultby. Ett fantastiskt roligt halvår. Och den 15 mars så predikade jag sista gången i kyrkan nere i Playa del Inglés. Och sen kom coronan. Vi fick stänga igen och hela samhället stängdes igen. Så jag känner mig lite sådär ringrostig. Ja, jag har haft en del begravningar och jag har också predikat någon gång sedan jag kom hem. Men det har inte varit ofta. Vad roligt att träffa nya pastorn här i Citykyrkan. Du kommer till en väldigt bra församling. Väldigt fin. Och att få mig att få komma hit idag, det är som, ja, som en kalv som kommer ut på grönbete. Alltså, Citykyrkan får komma hit första gången och predika efter corona. Fantastiskt. Och härligt att träffa bekanta, gamla bekanta och vänner så många år tillbaka. Enhet i Kristus är temat för kyrkoårets text. Och jag ska inte tala över någon av de texterna, men jag ska beröra ämnet utifrån kanske en annan invinkel än just de här olika texterna talar om. Och jag vill läsa från Johannes evangeliets 13 kapitel, 2 verser. Johannes 13, 34 och 35. Och du som är bibelläsare, och jag förmodar att många av er är det, att ni känner igen de här verserna. Jesu ord i sitt avskedstal. Lite tidigare än det vi mötte i Johannes 17 alldeles nyss. Ett nytt bud ger jag er, att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er, så ska ni också älska varandra. Om ni har kärlek till varandra, ska alla genom det förstå att ni är mina lärjungar. Vilken text. Nu ska jag göra som Carl-Olof Hultby. Han lärde mig en gång att ta av dig klockan och lägg. Då tror folk att du har koll på tiden. Jag har det inte, sa han, men det är väldigt bra. Men jag ska försöka ändå ha koll så att inte tiden sticker iväg. Den här texten handlar ju om en väg som överträffar alla andra vägar när det gäller enhet. Och den är förutsättningen för enhet. Det är ju att man älskar varandra. Kärleken. Tänk hur det skulle vara på vår jord om alla människor älskade varandra. Vi skulle inte ha några krig, konflikter. Vi skulle inte ha avundsjuka och politisk maktspel, utan man skulle älska varandra och vara generös mot varandra. Vilken annorlunda värld. Talibanerna skulle få lägga ner sina vapen. Och vi skulle inte behöva be för den förföljda kyrkan. Våra systrar och bröder i de delar av världen där man inte får leva för Jesus. Eller åtminstone inte få utåt visa vem Jesus är. De här orden uttalar Jesus vid den sista måltiden. Det är ju påsken står för dörren och han ska dö på korset för våra synders skull. Och då gör Jesus lite annorlunda. Han visar lärjungarna kärlekens väg, ödmjukhetens väg. Och han börjar måltiden med att han tar av sig sin mantel, att han böjer knä framför lärjungarna och tvättar deras fötter för att visa dem ödmjukhet. Den som vill vara störst bland er, han ska vara den andra tjänare. Han visar ledarskap genom att tjäna. Och vi vet ju också att i den här textsammanhanget så står det i Lukas evangeliet. Han berättar om att strax efter Jesus hade gjort det här, då börjar lärjungarna tvista med varandra. Börjar bråka om vem som är störst. Ni vet, det hade skett tidigare att Jakob och Johannes hade velat fått speciella platser i det kommande Gudsriket. Och vädja till Jesus, kan vi inte få sitta på varsin sida? Och det hade blivit avundsjuka och missundsamhet. Man bråkade, man tvistade om vem är störst av oss. Och Jakob och Johannes och Petrus fick ju följa med upp på berget. Och när de kommer ner så blir också en sån här, ja, man kan, ett gräl om vem som är störst. Och tack och lov har vi ju inte så i Guds församling. Finns ju ingen sån någonstans. Åtminstone inte här, hoppas jag. Men alltså, det är så lätt att det där mänskliga och smyger sig in om man liksom ser på varann med missundsamhet och så vidare. Behövs uppmaningen att älska? Det är min första punkt som jag skriver. Behövs det verkligen? Ja, jag har ju redan berättat tvisten som var här mellan lärjungarna. Och som Lukas så bra berättar om. Alltså, vi kan förlora kärleken. Det står ju en av sändebreven i Uppenbarelseboken. Församlingen i Efesus. Där säger Herren till dem: jag har ett emot dig. Att du har förlorat den första kärleken. Den första kärleken. Vad är den? Ja, alltså det där när man blir nyförälskad. När man verkligen i hela sin personlighet uttrycker sin kärlek. Det hade de förlorat. Man kan förlora kärleken. Den första kärleken. Och den kanske inte är borta, men den är inte så stark. Den är inte som i början. Och man behöver få uppleva ibland att man får förnyelse. Det gäller ju ett äktenskap. Man älskar varann. Så är vi kanske inte alltid så där på topp med känslorna. Men visst, man älskar varann. Det gör man. Men man behöver ibland stunder där man liksom får förnya kärleken till varandra. Att ge kärlek. Och det är hemligheten i ett äktenskap. Att ge kärlek till sin partner. Och visa att man älskar. Och inte bara tala, utan visa det också genom hand. Det är så fantastiskt med äktenskapet. Jag kan säga det. Jag har faktiskt inte vikt ett par under hela min pastorsgärning. Utan att jag har sagt så här. Och det här lärde jag mig av Walter Trubisch som skrev en bok om äktenskapet. Den läste jag när jag var ung. Jag tyckte det var så bra. Och det har jag tagit fram gång efter gång när jag har vikt folk. Och då har jag sagt så här. Att det är ju inte kärleken som håller upp och håller ihop äktenskapet. Utan det är äktenskapet som håller upp och håller ihop kärleken. Äktenskapet är ramen, byggnadsställningen för att vi kan få utveckla kärleken. Så var rädda om varandra i familj, i äktenskap. Och det gäller ju också föräldrar och barn. Vi kan arbeta och vi kan tjäna Herren utan kärlek. Vi kan göra det. I första Korinthierbrevet, detta härliga kapitel om kärlekens lov, så står det faktiskt att om vi talade alla tungomål, både de mänskliga språken och himmelska tungomål, men inte hade kärlek, då är vi bara en ljudande malm eller en klingande symbol. Och om vi visste alla hemligheter och hade profetisk uppenbarelse så vi visste allt, men inte hade kärlek, så var det ingenting värt. Eller om vi till och med går bort allt vi äger. Till och med offrar våra kroppar för någon. Men inte gör det av kärlek. Så är det ingen vinst med det. Finns ingen, det lönar sig inte. Så kärleken är ju grunden för allt vad vi gör. Utan kärlek så kan vi inte göra något för Herren. Och då kommer frågan, hur ska vi älska? Ja, vi ska älska som Jesus älskade. Det är ganska lätt att säga det. Älska som Jesus? Ja, det är lätt att säga. Men vad var det för speciellt? Ja, det gamla budet som var i gamla testamentet, det var ju att du ska älska din nästa men hata din fiende. Men Jesus, han vände ju upp och ner på det på en gång i bergspredikan och säger att du ska älska din nästa som dig själv och du ska älska och välsigna dina fiender. De som är motståndare mot dig, välsigna dem, älska dem, visa dem att du tycker om dem fastän de kanske inte gör det mot dig. Detta osjälviska i kärleken. Kärleken har ju, finns olika ord i grundtexten för kärlek. Finns ju eros-kärleken mellan man och kvinna. Finns filia-kärleken, där man känner när man är ett fotbollslag eller man är en förening och man känner, åh vad roligt det är att vi får mötas. Mycket av det möter vi i församlingen så här. Vad härligt att vi får möta varandra igen. Krama om varandra. En del vågar det och andra gör inte det. Och det, vi får vara försiktiga. Men så kommer ju agape-kärleken. Agape-kärleken, det är ju den självutgivande kärlek. Som inte söker sitt. Har inga beräkningar att om jag visar kärlek så får jag igen. Utan den är helt självutgivande. Och det är Jesu kärlek. Han gav sitt liv på korset för dig och mig. Där visar han vad kärlek är. Ty så älskade Gud världen att han gav den sin enda son. För att var en som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Guds kärlek, Jesu kärlek. Det är så vi ska älska varandra. Och då blir ju detta att ha omsorg om varandra. Paulus undervisar i Korintierbrevet om kroppen. Att som kroppens olika lemmar har omsorg om varandra. Så ska vi ha omsorg om varandra. Men när vi är olika. Men vi är lika värdefulla. Vi är viktiga allihop. Foten och handen och örat och hörseln. Alltihop samverkar ju. Om man har omsorg om kroppen. Och jag vill säga till församlingen här. Var rädda om varandra. Visa varandra omsorg. Att inte bara sjunger att vi älskar varandra utan att vi visar det i handling. Hur kan man göra det? Ja, Jesus han varnar ju för det här i sin bergspredikan. Han säger så här att när ni ska ha en fest, när ni ska ha en bjudning, bjud inte hem era allra bästa vänner då, utan bjud hem dem som inte kan bjuda igen. Bjud hem kompisar. Arbetskamrater som ni vet, ja, de har, kanske inte har möjlighet att bjuda igen. Men jag vill bjuda dem för att visa omsorg och visa kärlek. Alltså, det är lite annorlunda kanske. Hur är det vid kyrkkaffet? Man letar gärna upp sina bästa vänner som man brukar sitta med. Och så finns det alltid några som kanske får sitta för sig själv. Så kan det vara, åtminstone när det är många efter en gudstjänst. Men just det här att bjuda hem och inte göra det för att bjuda igen utan för att bli bjuden hem igen till andra utan. Och det här att få visa att vi är andliga fäder och mödrar, det är kärlek. Jag var tillsammans med min kusin vid ett tillfälle. Han lite yngre än mig, ganska många år yngre, men och så hade han ett handikapp. Han var inte riktigt som alla andra. Han hade en födelseskada som gjorde att han inte riktigt uppförde sig alltid som alla andra. Och det är väldigt lätt att de barnen och ungdomarna blir mobbade. Och vi stod efter en gudstjänst i en ganska stor kyrka där hans många kristna ungdomskamrater stod också. Och vi stod tillsammans, han och jag, och så kom det här gänget fram och började prata. Och när jag höll på en liten stund så märkte jag ju deras attityd mot min kusin. Och jag blev illa berörd. Och efteråt så sa han till mig, min kusin, med tårar i ögonen. märker du inte hur de driver med mig? Och det gjorde så ont. När jag tänkte mig in i hans situation. Att möta av vänner som egentligen kristna ungdomar som skulle istället innesluta honom. Och jag har sett det där, ungdomar och barn. Jag själv är en av mina döttrar som alltid fick åka ensam i skidliften. Och var det någon som åkte med så var det ju ungdomspastorn som ställde upp liksom. Alltså att ha omsorg om varandra, unga och äldre, att lära barnen att ha omsorg om varandra. Att ta ansvar för sin kompis som är lite udda och som kanske är lite annorlunda. Ha omsorg om varandra. I Galaterbrevet står det så här, 6:2, men kan ni va? Bär varandras bördor, då uppfyller ni Kristi lag. Att bära varandras bördor. Det gjorde Jesus. Han bar våra bördor på korset. Han bar hela världens synd och skuld på korset. Han gav sitt liv för dig och mig. Och vi ska också bära varandras bördor. Någon har sagt att det är mycket lättare att bära andras bördor än sina egna. Så om jag bär dina så bär du mina. Så får vi hjälpas åt. Och någon har sagt också att om man bär varandras bördor så får man ganska starka skuldror. För det är bra att få bära bördor. Och att få gå in och hjälpa varandra. Och att göra det på rätt sätt. Jag glömmer aldrig en kollega till mig. Jag ska inte nämna hans namn. Men han hade lite besvärligt med några utav ungdomarna. Det var ett par flickor. Unga flickor i ungdomsskaran som drog utåt. Alltså drog med sig de andra ut. Och i ungdomssamlingar och sådär så var det oro. Och de kunde inte sitta still utan de sprang fram och tillbaka. Och hade inget intresse för bibelsundervisning och sådär. Och den här kära brodern som jag tycker så mycket om. Han tänkte jag måste ta itu med det här. Nu ska det bli, måste ta dem riktigt ordentligt. Det här kan inte hålla på så här. Och så bjöd han in dem till ett samtal på expedition. Och han satt där och var laddad och skulle ta upp hur de har uppfört sig. Och de flickorna kom ju in och tänkte ju likadant. Nu blir det tuffa tag här. Nu ska vi få utskällning. Nu ska han ta itu med oss. För de visste ju att de hade skapat oro. Så sitter han där med dem och de sitter där på varsin stol, flickorna. Och han ser på dem så fylls han av kärlek. Så han börjar gråta. Han kunde inte säga någonting. Han bara satt och tittade på dem. Och flickorna blev berörda. Och de hade ett väldigt fint samtal. Som slutade med att de bad tillsammans. Och överlämnade varandra och hela situationen i Guds händer. Och efter det så var det en totalt annorlunda ungdomsskara. Därför att de här flickorna som var lite ledare, de hade fått mött Gud. Mött kärleken. Mött någon som brydde sig inte om att det skulle vara ordning och reda. Utan om deras själar. Som visade att han älskade dem. Det står på ett annat ställe, Matteus evangelis 25:e. Det är ett fantastiskt kapitel. Det talar ju om hur Jesus väntar att vi ska behandla varandra. Det står ju om de här fåren och getterna som står inför tronen och så får de olika omdömen. Och fåren, de får reda på att de har... När Jesus var hungrig så gav de honom mat. När han var törstig fick han någonting att dricka. Och ni vet det här sammanhanget med kläderna, att de hade klätt honom. Och han var hemlös och han fick ett hem. Och han var i fängelse, han var sjuk och de besökte honom. Och då säger de, men när såg vi dig hungrig, törstig, hemlös, naken. När såg vi dig i fängelse eller du var sjuk? Och då säger Jesus de där orden. Allt vad ni har gjort mot mina minsta bröder, det har ni gjort mot mig. När du går på hembesök, då besöker du Jesus. När du går upp på sjukhuset och hälsar på en som är sjuk eller på ett äldreboende, så är det, du besöker Jesus. Alltså du visar omsorg, kärlek, därför att du har kärleken i ditt hjärta. Jag var ganska ung när jag döptes. Och med mig döptes en man som hade varit alkoholist och haft det jobbigt i sitt liv. Sen efter några år, jag tror att det kanske var en 7-8 år som vi hade tillhört församlingen, så blev den här mannen sjuk. Och han blev avsidestagen, som man säger. Så han fick inga besök. Och han var så besviken. Och när pastorn kommer och hälsar på honom till slut, efter ett par veckor, och han får reda på att han var sjuk, så kommer han. Och jag kan säga det faktiskt, att ibland så vet ju inte pastorn om att någon medlem är sjuk. Så berätta gärna det. För ibland har jag fått höra att ja, ingen har varit här. Ja, det är inte lätt att veta om man inte vet om det. Så informera er pastor framöver här när ni vet om någon som är sjuk. Visa omsorg. Och i varje fall så hände det sig att pastorn kom och hälsade på honom. Och då sa han, det är fruktansvärt dålig församling jag tillhör. Vilken församling, sa han. Det är bedrövligt. Här är jag ligga sjuk i 2 veckor. Och inte en människa kommer hit och hälsa på mig. Och pastorn som var väldigt diplomatisk, han sa, ja, det är ju inget roligt. Det var inte bra. Du, sa han, hur länge har du tillhört församlingen nu, sa han. Jo, sa han, den här mannen heter Geijer. Jag har tillhört i 8 år. Ja, du har det, ja. Och under de 8 åren, du har hälsat på väldigt många sjuka, ensamma under de här åren. Han var tyst. Nej, sa han, det har jag inte. Jag har inte tänkt på det. Nej, men så kanske det är. Att man liksom har inte, man går till sig själv. Så man ställer krav på andra, så kanske man behöver titta på sig själv. Att man kanske inte alltid gör det man skulle göra. Och det var väldigt nyttigt för honom. För han blev annorlunda, Geijer, efter det. Han blev faktiskt en hembesökare och började besöka människor. Alltså, att visa omsorg, att visa kärlek. Det här är att ge kärlek. Det är inte bara i ett äktenskap, utan i en församling, att få ge kärlek och visa att man bryr sig om varandra. Och då skulle vi kunna gå så långt som att jag till och med tar upp det här med att förlåta varandra. Där lärjungarna frågar, hur många gånger ska vi förlåta? Är 7 gånger nog? Och Jesus säger, inte 7, utan 70 gånger 7. Alltså med andra ord, i oändlighet, förlåt. Om någon kommer och säger förlåt, och sen kommer han igen efter någon vecka och säger förlåt igen, och säger förlåt för en annan, så förlåt, ge förlåtelse, säger Jesus. Och han går så långt, så han säger så här, att om du ska offra något och du kommer ihåg att din bror har något emot dig. Han säger inte att om du kommer på att du har någonting emot någon, utan om du kommer ihåg att någon har någonting emot dig. Jag vet inte hur du har det, men ibland vet jag att människor har någonting emot mig. Jag får både höra det och höra det i andra hand ibland. Jag menar, det är så. Men det står faktiskt att om du får reda på att någon har någonting emot dig, gå först bort och förlika dig med din broder. Säg förlåt. Har jag gjort något som var fel? Jag har förstått. Jag har hört att det inte är bra. Förlåt mig. Det är du som ska göra upp. Det är inte så att man kan peka på någon. För när man pekar på en, så pekar ju 3 fingrar på mig själv. Så pekar jag på dig, så pekar jag också på mig själv. Alltså, jag går till mig själv bara. Anders, gör upp om det är någon som har någonting emot dig. Det här kan du läsa om i Matteus evangeliet 5 och 23. Det som jag. Och i första Peter 4:8 står det en fantastisk sak. Det står så här att kärleken överskyler en myckenhet av synder. Alltså det är ju inte så att kärleken ser mellan fingrarna. Att det är ja, okej, okay, alltså jag älskar dig så mycket så det gör ingenting om du lever i synd och lever fel. Nej. Men den ser förmildrande omständigheter. Varför har det här hänt i den människans liv? Kanske det beror på det här och det här. Det finns saker och ting som har hänt. Alltså att se de förmildrande omständigheterna och inte döma. Alltså kärleken, den överskyler en myckenhet av synder, säger Petrus i sitt första brevs 4:18. Nå, men vad blir då resultatet när vi älskar? Nu kommer vi in på det. När? Jo, inåt i gruppen så blir det ju som det står i Apostlagärningarna 4. De blir ett hjärta och en själ. Finns ingen församling som är så stark som en församling där man älskar varandra. Och där man visar att man tycker om varandra. Kärleken, den övervinner allt. Jesu kärlek, den han har gett oss, den får vi ge vidare till andra. Och så kommer detta som är så unikt. Att om ni har kärlek till varandra, då ska alla genom det förstå att ni är mina lärjungar. Finns inget annat sammanhang i Bibeln där det står så. Det står ingenstans att om ni talar i tungor, så ska alla förstå att ni är mina lärjungar. Eller att om ni botar alla sjuka, om ni gör under och tecken, så ska alla förstå att ni är mina lärjungar. Det står inte. Men det står att om ni älskar varandra, då ska alla förstå att ni är mina lärjungar. Så kärleken är det starka vapnet. Den starka makten till att få människor att förstå att vi är ett. Och att vi älskar varandra. Enheten i Kristus. Hur ska vi då kunna älska? Jo, genom att älska Gud. Det är det första. Att vi har tagit emot förlåtelse själva. Det är första förutsättningen. Det andra är ju den heliga ande. Står i Romarbrevet 5 att Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan. Vadå? Då genom den heliga ande. Så när vi tar emot den heliga ande, när vi lever i den heliga ande och får ha den heliga ande med oss varje dag, så är det också en förutsättning för att vi kan älska varandra. Och så finns det en sak till. Och det är det sista jag ska säga. Det är att vi kan, när vi älskar varandra, så gör vi det därför att vi har ordet. Vi har den här boken. Alltså kärlekens grund vilar i Guds ord. Jag vill säga det, för Jesus hade ju läst de här verserna före och efter du, som du läste här i Johannes 17. Står det så här: för det ord som du gav mig, därför ska de älska varandra. Och jag har gett dem ditt ord. Ditt ord är sanning. Alltså ordet är grunden för vår kärlek. Och när vi talar om ekumenik och att älska varandra över samfundsgränser och så. Så för mig är grunden för ekumenik, det är den här boken. Jag har väldigt svårt att se varm, kärleksfull ekumenik där man säger att ja, Bibeln och att det är inte Guds ord. Och det är inte allt i Bibeln som vi behöver ta på allvar. För Bibeln är inte, allt som står där är inte Guds ord. Och då känner jag, där är grunden för mig att ha nära relation och gemenskap. Visst kan jag vara artig och fin och ha bra relationer med alla människor. Men ska det bli kärlek, så är det ordet som är själva grunden. Utan Guds ord. Som någon sa så här, som jag läste i tidningen nyligen. Att hur ska man kunna bygga Guds församling, att bygga ett hus, om man har två helt olika ritningar? Man måste ju ha samma ritning när man bygger huset. Jag är själv byggare från början. Jag har gjort en hel del ritningar. Jag stod hemma i garaget nu och skulle kasta mitt stora ritbräde som jag använde när jag var ung. Och alltså, att ha ritning när man bygger ett hus, det är självklart. Men om man har olika ritningar, då blir det ju inget bra resultat. Och då uppstår ju gnissel och det blir jobbigt. Och därför menar jag, det viktiga i ekumenik och i alla sammanhang när vi ska arbeta tillsammans. Vad säger ordet? Vad säger skriften? Jag tror på Bibeln, att Bibeln är Guds ord. Och att vi kan följa den boken. Därför att bibelordet håller idag. Kristendomen har många gånger misslyckats genom att man inte har visat kärlek. Vi vill genom överlåtelse visa världen att detta är äkta. Samt att Johannes den gamle, att hans ord får stämma också idag. Han var gammal, Johannes, innan han dog. Det sägs att han var den enda som inte led martyrdöden. Och när han skulle predika, det enda han sa när han var gammal, de tog fram honom till pulpeten, så sa han: barn, älska varandra. Barn, älska varandra. Det var liksom själva kärnan i hans budskap. Älska varandra. Varför? Därför att vi har blivit älskade av Jesus. Han gav sitt liv för oss. Herre, jag ber om välsignelse över det jag har försökt förmedla idag, som har legat i mitt hjärta. Herre, jag ber här att vi ska kunna älska varandra som kristna, som församling, men också som vänner och som familjer. Herre, jag ber om helande och läkande kraft att förvandla där det finns brist. Herre, kom över oss och hjälp oss, Herre, att tala gott om varandra och tala med varandra. Jag tackar dig, Herre, i Jesu namn. Och tack, Herre, för din stora, underbara seger på Golgata. Jag tackar dig. Amen.